Det har varit en turbulent vecka för bankvärlden som har ökat rädslan för en finanskris. Först gick amerikanska Silicon Valley Bank omkull nästan över en natt och paniken spred sig snabbt och satte förtroende för hela bankvärlden i gungning. Och sen drogs schweiziska Credit Suisse ner i en djup kris och nu håller marknaden andan. Är det här ett nytt Lehman Brothers och början på en ny finanskris eller går situationen ännu att rädda? Det här ska vi försöka reda ut här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Svenska Yles ekonomiredaktör Patrik Sjöman. Hej på dig.
Hej.
Som sagt, en turbulent vecka för bankerna och på finansmarknaden. Hur har du som ekonomiredaktör reagerat på de här oroväckande banknyheterna? Får du déjà vu från finanskrisen 2008?
Lite nog, men jag hoppas att det inte ska vara så.
Hur har då marknaden reagerat på den här oron?
Med ganska stor oro kan man ju säga. Börskursen och berg-och-dalbana på ett sätt som man inte har sett på länge, speciellt bankkurserna, om man ser sånt här. Att de rasar ena dagen och nästa dag så åker de upp nästan lika mycket igen och sen kommer det en dålig nyhet och så börjar de rasa igen. Det har ju faktiskt varit ganska svårt att hänga med i vart de är på väg.
Visar det här liksom att man fortfarande har också där finanskrisen i färskt minne?
Mycket, mycket. Och det var man ju då så, var ju det att alla sa först att nej, inte kommer det att sprida sig hit, att det här är bara lokalt nu. Först var det lokalt med Lehman Brothers och sen var det lokalt i USA. Och sen inte skulle det komma till Finland och visst kom det hit, det spred ju sig helt globalt. Så att här har ju många i minne liksom att det lönar sig att reagera fort och inte tro på när myndigheterna lugnar ner en. Det är det som man ser på marknaden nu.
Precis. Hur har då Europeiska centralbanken reagerat på bankproblemen och rädslan för om de här problemen också kan komma hit i Europa?
Vi fick ju Europeiska centralbankens beslut igår och då kan man säga att inte alls har de reagerat tills vidare. De höjde styrräntan precis så mycket som de hade sagt att de skulle höja den utan att på något sätt beakta det här läget. Så tills vidare tycker jag inte man ska reagera, men det öppnar nog för möjligheten att reagera mera i framtiden.
I grunden så bygger hela banksystemet på förtroende. Jag menar, om vi inte litar på våra banker som kunder, så då lämnar vi ju inte våra pengar i deras händer. Och nu har vi sett vad som händer om förtroende börjar svikta. Oron kring en krisande bank kan sprida sig väldigt snabbt idag, vilket sen skapar kedjereaktioner. Ett hur stort problem är just den här själva paniken i sig för det som nu har skett inom bankvärlden nu de senaste dagarna?
Det är ju alldeles centralt, alltså den här oron. Och man ser ju det att när de här dåliga nyheterna börjar komma så börjar folk sälja nästan alla bankaktier helt oberoende av vad det var för banker. Lite för säkerhets skull. Och Silicon Valley Bank, som vi talade om, de råkar ut för en bankrusning. Och det här är något som ingen bank klarar av. Ingen bank har så mycket pengar i lager att alla kunder samtidigt kan komma och lyfta ut alla sina pengar. Då skulle de inte kunna ha någon business. En bank fungerar så att de tar våra pengar och lånar ut dem åt andra och vinner på att ta mera ränta på de pengar de lånar ut än på det vad de liksom ger åt oss på kontorna och sen på att placera pengarna i värdepapper. Och då är de placerade där, inte får de tillbaka dem så där bara när vi går till banken och ska ta våra pengar, utan de räknar med att det kommer en jämn ström av kunder och de håller alltid just så mycket pengar som de tror att de behöver i lager. Så att när det kommer en bankrusning så ingen bank skulle kunna överleva om de skulle hålla så mycket pengar i lager så de skulle klara av en sån.
Och det är det vi nu har sett med den här SV-banken som har lett till en sån här kassakris för den. För att om vi backar bandet just lite, förra veckan så började just spridas allt mera rykten, till exempel på Twitter, om den här Silicon Valley Bank och att den skulle ha stora problem. Och det här då satte igång en kedjereaktion som slutade i den största bankkraschen sen finanskrisen 2008. Allt det här tog bara ungefär 48 timmar. Men vad var det som startade de här ryktena och den här oron och de här problemen?
Problemen hade ju startat tidigare. Ja. Problemen började ju liksom egentligen med att räntorna steg och Silicon Valley Banks kunder behövde mera pengar och började ta ut hemskt mycket pengar. Mera pengar än Silicon Valley Bank egentligen hade tänkt sig. Så de hade placerat de här pengarna i statsobligationer. Och de här statsobligationerna, det är ju egentligen trygga papper i teorin. För liksom du köper obligationer så får du garanterat att du får en viss vinst på det när du säljer dem. Nu är det bara det att om du då liksom inte kan vänta så länge som du först tänkte det, så då får du sälja ditt värdepapper och vill ha pris för det av någon annan som ska sitta och vänta på att få de där pengarna i slutändan. Men nu när räntan har stigit, då kan den som ska köpa ett värdepapper gå direkt och köpa för en bättre ränta istället för att gå och köpa av Silicon Valley Bank. Det vill säga då sjönk priser som Silicon Valley Bank fick för sina obligationer. Och för att kunna betala ut pengar till sina kunder tvingades de gå och sälja dem på minus. De gick på förlust på dem. Och så när de måste offentliggöra det här, det var då som liksom katastrofen var ett faktum. Bankkunderna drabbades av panik, började tömma banken på pengar, aktiekursen störta och ett par dagar senare tvingades myndigheterna stänga handeln med aktierna på börsen och liksom sagan var all.
Men betyder det här att den här SVB-banken skulle ha kunnat klara sig om kunderna bara skulle ha hållit sig lugna och inte panikerat?
Det är ju det här som vi egentligen nu aldrig får veta. Mm. Men bedömare har nog sagt att det är fullt möjligt att de skulle ha klarat det. Inte var det nu kanske så stora problem annars, men liksom när förtroende gick så var ju liksom, då var allt kört. Och här så kommer ju Donald Trump in från vänster lite överraskande när vi tittar på orsakerna till det här. För att efter finanskrisen så gick ju myndigheterna både i USA och Europa in och skapa regler. Man ville liksom försöka förhindra att en sån finanskris skulle hända någonsin på nytt och skapa liksom ett nytt regelverk. Och en väldigt viktig del, en hörnsten i de här nya reglerna, var det att de här bankerna måste hålla mera pengar i lager som de lätt kan byta till likvida medel, alltså... På svenska, om du och jag springer till banken så måste de ha större lager än tidigare. Och har de inte nu som pengar i sitt kassavalv så måste de i alla fall ha med en sån form så de snabbt får dem sålda och snabbt kan ge oss våra pengar.
Och nu hade de helt klart inte tillräckligt.
Trump gick ju och lätta på de här reglerna för mindre banker. För han tyckte inte om sån här statlig reglering. Och Silicon Valley Banks vd så var ju med då och tyckte att nej, inte behöver vi så här regler. För på det här viset kunde Silicon Valley Bank placera en större andel av sina pengar lönsamt än vad en stor bank kunde. Och på det viset så fick de en konkurrensfördel och har kunnat växa genom att ta liksom mer risk. Och det här var ju en bra businessidé för dem. Och så här har då den här mindre banken kunnat växa. Men nu när räntan steg så klarar de inte av de här följderna. Så vi ser liksom att det här har varit ett problem för Silicon Valley Bank och några andra mindre banker i USA som på samma sätt har kunnat liksom då först tänka att de kan åka omkring här på den här Donald Trumps räkmacka som han har serverat åt dem. Och nu liksom sedan så...
Nu betalar de ett dyrt pris för den räkmackan. Men Silicon Valley Bank är USAs 16:e största bank som har specialiserat sig just på att investera i sina startup-företag och den här tech-industrin och ta mycket risker. Vi talar alltså inte om någon bankjätte. Så hur kan en kris inom en rätt liten bank få på något sätt förtroende för hela bankvärlden att svaja och hela finansmarknaden att reagera?
Det är just finanskrisen som du talar om här, som alla har i så färskt minne. Jag menar, det hette ju också först att Lehman Brothers, alltså det är ju bara, det var en bank.
Mm.
Och myndigheterna i USA bedömde ju också att man kan nog låta den gå omkull, att inte det är så farligt. Då, och vi fick 2008 en enorm finanskris, det, liksom, bankerna började falla som dominobrickor. Och nu var alla rädda för att det här kanske är ett tecken på större problem i alla fall. Och saken är ju det att vi vet ju också, fast jag nu sa här, jag talar så här med självförtroende just om vad som hände i Silicon Valley Bank. För det här är det som har kommit ut och det är det här vi har hört om det. Men att bankerna berättar ju inte sådär allmänt öppet om allt vad de gör. Och nu görs det en utredning också i Silicon Valley Bank för att få reda på, fanns det också andra saker i bakgrunden. Så att här liksom så här allmän oro att vad är egentligen grunden för allt det här? Hur mycket är det som man kan lita på? Vad finns här som liksom håller på att ge efter? Det är nog det som orsakar det att en så här liten bank fick en så här stor effekt.
Nu har ju ändå både USAs president Joe Biden och amerikanska centralbanken Fed försäkrat att läget är under kontroll och att alla kunders pengar är trygga och man liksom har gått in och så att säga försöker ta kontroll över situationen och också bankekonomer försöker tona ner den här oron. Men hur är det liksom? Är den här faran över, faran för en finanskris eller någonting liknande över, eller är det här bara någonting som, vad ska vi säga, bankekonomerna och myndigheterna nu vill övertyga oss om just bara för att lugna ner oss så att vi inte ska panikera för att det har ett självändamål i sig?
Jag svarar ja på båda frågorna. Det ser ju ut som om den här bankkrisen skulle vara ganska bra omskött där i USA just nu. Och dessutom ser vi att banken också tar ett ansvar. Det finns en bank där andra banker har gått in och liksom beviljat pengar för att garantera, liksom man ska kunna lita på den här banken och sagt att den här, man kan lita på det här. Så de, banksektorn där verkar verkligen ta sitt ansvar och kämpa för att hålla det här flytande. Och det ser bra ut. Men sen när du sa här de här bankekonomerna.
Mm.
Så problemet är ju det att ingen bankekonom vill vara den som skapar den oro, eftersom oron i sig är ett gift.
Precis.
Det vill säga att, som vi just talade om, att det kan hända att banker skulle klara sig hur bra som helst, men om paniken sprider sig kan bara det fälla en bank som skulle ha alldeles sund och bra verksamhet. Och det är ju både skadligt och jätte onödigt. Sen får vi recession och en massa människor förlorar jobbet och allt blir besvärligt, bara för att någon panikerar i onödan och inte riktigt kunde hålla sig lugn. Ingen bankekonom vill orsaka det här, så de ser alltid att läget är lugnt. Sen ser de också alltid att vi har lärt oss av den tidigare krisen. Den här krisen ser annorlunda ut och vi har ändå fått kriser. Och det är det här som gör att fast de går ut och lugnar så har folk ändå sålt liksom en massa aktier och panikerat i alla fall. Så det här är liksom ett känsligt läge vi lever i för tillfället.
Mm, så det gäller att ta de här lugnande beskeden med en nypa salt. Och det som ju också nu får många att ifrågasätta de här lugnande beskeden är ju det att också den stora schweiziska investeringsbanken Credit Suisse har dragits ner i en egen djup kris, vilket anses kunna få mycket allvarligare följder än en SVBs kollaps.
Jo, och det är alltså därför för att Credit Suisse är en mycket större bank. Och en större bank, om den går omkull, ger större problem. Det finns ju en sån här väldigt känd nationalekonom, Nouriel Roubini, som lyckades förutspå den här finanskrisen 2008, därför har blivit ett orakel i ekonomiska världen, som gav en intervju till Bloomberg.
Dr. Doom kallas han.
Dr. Doom kallas han, ja, just på grund av den här finanskrisen. Ja. Och det där han, då så sa han sådär att Credit Suisse is too big to fail and too big to save. Alltså den är för stor för att man ska låta den gå under, men den är också för stor för att rädda om den faktiskt får stora problem. Det vill säga det blir så dyrt. Ja. Det blir svårt att hitta de här pengarna. Att rädda, man kan inte låta den gå omkull, men frågan är kan man hindra att den går omkull? Och det här var ju ganska tråkigt. Det visar den här bankens storlek och betydelse. Så att det här skapar ju ganska mycket rubriker världen över när en sån här nationalekonom går och säger det här. Och då lyckades han dessutom också i samma intervju nämna att det här kan bli en sån här Lehman Brothers moment, liksom att det kan jämföra det med Lehman Brothers i USA som då skapade den här finanskrisen 2008. Så det här har ju skapat mycket oro och gjorde ju liksom att marknaden fullkomligt panikerade när den här nyheten kom. Men nu är vi ju i det läge att schweiziska centralbanken har gått in och också lovat massor av pengar för att rädda den.
Ja.
Och Schweiz som bankland, de vill ju inte liksom
rocka ut. Det ser illa ut.
Det ser inte bra ut. Så att de försöker åtminstone göra allt vad de kan. Och då tyckte marknaden att man drog en lättnadens suck och så har liksom aktierna igen då liksom lugna sig. Men Credit Suisse har grävt sin egen grop här. De har inte kött sig bra. Boksluten har inte varit så bra och de har liksom varit framme i nästan alla bankskandaler som man har hittat på här under senare år. Och förtroende är lite sådär inte så bra. Men om den då inte är liksom för stor för att rädda utan schweiziska centralbanken hittar alla pengar som behövs, då kan vi dra en suck av lättnad. Och då så var det här bara en skrämselhicka. Men den är så stor så jag var nog ändå som lite mer orolig med Credit Suisse än jag var med Silicon Valley Bank. Måste
precis,
jag säga.
Det här Credit Suisse är ett större problem för bankvärlden än Silicon Valley Bank.
Ja, det goda i det här är att de är inte nödvändigtvis alls, vad vi vet, kopplade i det här. Utan allt, nu berättar ju inte bankerna alltid det som är det problemet. De vet inte riktigt vilka alla problem de har. Det var ju det som under finanskrisen 2008 blev ett stort problem att bankerna inte vågade låna åt varandra. För ingen visste riktigt var de hade sina pengar. Vad hade grannbanken egentligen investerat i? Var det liksom, hade de bra värdepapper eller hade de placerat i en massa skräppapper som liksom skulle förlora i värde? Att bankerna slutade låna till varandra för de vågar inte lita på att den andra banken hade liksom sina grejer i skick. För när man inte vet och man inte ser vad de har gjort och inte ser vi riktigt, som jag sa, vi ser inte riktigt vad Silicon Valley Bank har gjort och vi ser verkligen inte vad då en större bank som Credit Suisse egentligen allt håller på med. Alltså jag vill säga det att fast det finns orsak att inte liksom överbetona liksom den här tryggheten så för tillfället så är de här riktiga tecknen goda.
Mm. Man kan ju överlag kanske fråga sig om det ens kan existera en bankvärld utan inbyggda risker eller om just risktagning, panik, psykologi helt enkelt bara en del av själva systemet. Och i och med just finanskrisen 2008 som fick massiva följder för hela världsekonomin så tvingades ju bankvärlden se sig själv i spegeln och införa strängare regler och man försäkrar att saker och ting har blivit bättre. Och den stora frågan är ju ändå om bankvärlden verkligen har lärt sig av tidigare misstag eller om vi ska börja på en ny bankkris. Vartåt lutar det nu och vad är avgörande för att vilket håll det faller?
No, avgörande är ju alltid paniken, som jag sa, oron på marknaden. Och bankvärlden har faktiskt gjort jättemycket. I Finland, så våra banker är om möjligt i ännu bättre skick än bankerna i Europa, för vi har ännu liksom bättre reserver. Och det är ju väldigt bra. Men kan man komma ifrån de här riskerna? Det är ju de som ger bankerna pengar.
Alltså, yeah.
Om det inte skulle finnas någon risk så skulle vi inte behöva betala en massa räntor till höger och vänster. Och man måste ge pengar åt folk för att de ska våga ta risk. Det här är liksom marknadens melodi. Och när bankerna är i den här businessen så de har liksom, vad de har lovat att de håller mera pengar i lager så att de klarar av sin risk och de tar inte så mycket risk och så här men att de ska komma ur den här risken. Så dit kommer vi aldrig utan frågan är att det ska vara en sån risk som man liksom kan leva med och som inte ska hota kunden utan det liksom ska vara ett stabilt system för man har tillräckligt med buffert för att klara av den risk man tar. Och det är ju det som bankvärlden nu ser att den gör. Men då måste vi ju lita på att inte bara vår egen bank har skött sig bra, utan att också andra banker har skött sig bra.
Mm.
Jag tror inte nu att det här är ett stort problem. Jag tror att det här verkar vara som det går över. Det ser ut så just när vi sitter här. Samtidigt måste jag säga det att när vi hör nyheter om hur finska banker har jättelite placeringar i Schweiz och schweiziska banker och det är inga problem där. Så det kan vi tro, ja, det är helt sant. Men sen är Europa fullt med banker och de kan ha papper i Credit Suisse. Och så kan våra banker ha placerat liksom via dem. Eller, det är ett helt nätverk och det var just därför som under finanskrisen alla banker började falla som dominobrickor. Man trodde att det skulle vara en bank i USA, plötsligt var det alla. Så det där, det här nätverket som gör att fast allt ser bra ut och vi har försökt nu gardera oss mot alla risker, så vi är säkert bättre rustade än kanske någonsin förr. Men
räcker det?
Räcker det att hitta någon på något sätt, liksom att hitta på något nytt jäkelskap som skapar ett problem som vi inte riktigt har lyckats förutse? Det här är jättesvårt att se. Men det som det ser ut som nu är att vi har alltså några dåligt skötta banker och det är att det mera handlar om paniken på marknaden. Men den är också självuppfyllande.
Mm.
När den sprider sig. Så att det ser bra ut, men ingen har en garanti.
Vad borde då jag som sitter på ett stort bostadslån och några små placeringar, en vanlig finsk bankkund, vad borde jag tänka om allt det här och hur påverkas jag av det att någon investeringsbanker i något annat land har tagit för stora risker som kan få just sådana här kedjereaktioner?
Nej, det är ju inte mycket man kan göra. Det som man som bankkund kanske kan göra är att om du nu råkar ärva faster Agda och du ärver 150 000 euro, då kan du nödvändigtvis komma ihåg att den här bankgarantin är bara 100 000 euro. Sätt inte alla pengar i samma bank. Dela upp dem så då i så fall. Alltså om du sätter 75 000 i två olika banker, då är du trygga. Om du har 150 000 i en bank, då så kan du förlora 50 000. Om du har sådana här pengar, det här är nu en sak du kan göra, men man kan inte stoppa den här snöbollen om den börjar rulla. Det kan man tyvärr inte.
Patrik Sjöman, tack för att du kom hit och öppnade upp för de senaste dagarnas bankturbulens.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Ami Lassila är producent och Staffan Sundqvist skötte tekniken. Fortsätt lyssna på oss.